Hörrni, jag tror det är 6 veckor sedan jag predikade. Och man har ägnat den tiden genom att fundera, vad ska man tala om idag? Och det är lite risk när man inte har predikat på länge, så tycks ju som så att predikan blir nästan mer radikal ju längre man inte får predika som pastor. Så tycker att det var lite för radikalt idag, så måste ni säga att äldste och pastoren, det får inte ta 6 veckor till nästa gång. Och tycker ni det är för lite radikalt, kanske jag predikar nästa gång i påsk. Men hörni, jag har ett kort ord idag från första kungaboken 19. Bara 2 verser. Och det hänger lite in på, fast jag har förberett den här delen redan innan hon var här, systern från missionskyrkan Annette. Så hörde jag sen efteråt och hörde också på det sen efteråt att hon har också talat lite kring det här stället. Men det står så här i första kungaboken 19, 2 verser. Då kom en röst till honom och sade: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar och de försöker ta mitt liv. En sån här dyster utgångstext måste väl medges. Men jag, under ungefär 2 månaders tid ska jag plöjt och mediterat lite i skrifterna. Och jag funderar lite kring de Guds människor som finns beskrivna lite mer. Alltså inte så att det bara står son till son till son, som det är första 11 kapitlen i krönikeboken, som alltid en kamp när man hamnar just dit i sin bibelläsningsplan. Men de som nu står några kapitel om, att om man vill lite mer biografiskt hitta de här gudsmänniskorna som har lite mera skrivelser om sig, så är de sist och slutligen inte så det är jättemånga. Klart det finns ganska många, men det är inte så att det är 100 eller tusentals, utan det är kanske ett antal av dem. Och jag funderar och läst lite in mig på de här gudsmänniskorna. Jag tänker alltså på sådana som Abraham, Isak, Jakob, Josef, Mose, Josua, Gideon och etc. Att finns det några gemensamma nämnare hos dessa gudsmänniskor? Finns det någonting man kan ta upp några ord och så kan du egentligen få in alla de här gudsmänniskorna i de här 3 orden? Eller har jag alltså funnit 3? Egentligen har jag funnit 4, men en anonym tekniskt ansvarig församlingen tycker att jag måste hålla mig till en viss längd när jag predikar. Jag har alltid försökt göra det också, så tror jag bort den 4:e punkten. Men nämnare som jag funderar på, som får oss att säga om de här gudsmänniskorna så här: att nu lever inte längre jag utan Kristus i mig. Eller om dem: nu lever inte längre det utan Kristus i dem. Människor som, där de gick fram, så gick Guds rike fram. Sådana som vi ännu idag vet att bara för att dessa människor finns eller fanns, så händer det gudomliga saker genom dem. Det är en ganska stor utmaning att begränsa dessa nämnare gemensamma sådana till några få. Men jag har försökt att identifiera 3 stycken, och det är kanske inte svårt att visa vilka de 3, för de har redan varit fram en par gånger på skärmen. Nämligen överlåtelse, lydnad och passion. 3 enkla men ganska laddade ord som jag tror är nödvändiga för dig också om du vill leva ett kristet liv som gör skillnad. Det kan hända att du vill vara en kristen turist. Det kan hända att du trivs bara att vara en åskådare. Men jag tror att vill man det roligare eller det mer givande, tror jag, att vara en del av laget än att bara hela tiden sitta på åskådare. Nu är jag en ganska flitig bänkidrottare och skidsäsongen startar nästa helg till min Julias stora förtret och kamp, för jag tycker om att följa med, speciellt skidåkning. Men jag tänker någonstans när man inte bara är åskådare utan man är med en del av gänget, så är det också mer givande i längden att vara kristen. Så alltså tänk tala lite om överlåtelse, lydnad och passion. Om vi nu går in på de här 3 ganska jobbiga, i alla fall i västvärlden. Man vill ju inte tala om de här sakerna för de är lite känsliga. Men om vi börjar då med överlåtelsen, så säger Jesus som bekant att om någon vill följa mig så ska han vara då? Jo, förneka sig själv. Man ska ta på sitt kors och följa Jesus. Och när jag läser om de här gudsmänniskorna i Bibeln så säger han totalt, jag säger inte 10%, jag säger inte 20%, utan jag säger nästan till en 100% överlåtelse till Gud. Alltså för dem handlar det om, när de vaknade på morgonen, då var det Gud. När de arbetade under dagen, vad de gjorde med, då fanns Gud där. Och sen när de får sov, då var Gud var även där. Och så var en fullständig överlåtelse, en försakelse av sitt eget till förmån för att Gud skulle få göra någonting genom dem. Det var ju inte alltid så jätteroligt. Jag menar, Jeremia, han var både i stock och i brunn. Och Elia, han kommer vi bekanta oss med här lite mera framledes. Och läser vi i Hebreerbrevet, då blir det riktigt jobbigt. De ska beskriva de här gudsmänniskorna, så står det så här. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse. För de ville nå en bättre uppståndelse. Och det är teologiskt ganska intressant. Andra fick utstå hån och piskrapp, ja även bojor och fängelse. Och det blir inte muntrare. Det blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och gethudar. Nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Vem vill bli pastor? Det är inte kanske bästa PR-talet ni fått rekrytera här någon framöver. Men för de här gudsmänniskorna så accepterar de till och med den här verkligheten. Om det handlar om att de fick gå med Gud. När det är mot vind så orkar de inte gå till kyrkan. Det är på något sätt den förlåtelse man har här i västvärlden. Det är många som blir förnärmade där, så vissa tittar neråt där. Men det är ju så vi är människor. Uppenbarelseboken beskriver dessa hjältar vidare så här. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Och hör, det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Här är poängen. De här gudsmänniskorna, de älskade Gud mera än till och med sitt eget liv. De var villiga att gå den smala vägen, den besvärliga vägen, till och med leva i fattigdom om det så krävdes. Om det ledde till att Guds rike kunde spridas. Och vi tänker då på Saul som dyker upp lite här och där. Vi hittar en motsatt bild hos honom. Bakgrunden som ni nu känner till sedan söndagsskolan. Jag talar med Håkan Nittoborg här i kväll och han berättade att den första som bekräftade hans kallelse, det var Hulda. Inte så många som ungdomar var. Vem är det? Hulda var en legend här i församlingen, en söndagsskolslegend. Som bekräftade Håkans tjänst och var överlåten till Guds rike likt få andra. Men hon har också pratat om Saul, jag är ganska säker på det, jag kom in på det. Saul ville bli kung, eller Israel ville ha en kung, och Saul blev utvald av Herren att också bli kung. Det var inte han som valde det, utan det var Gud själv som smorde honom till kung. Saul fick lite problem längs den här överlåtelsevägen, för det är ganska tidigt skede, jag tror det är bara 2 kapitel. Så den situationen, lite krig och folket blir lite nervösa och börjar dra iväg från Saul. Och Saul har fått befallningen, det är bara Samuel som ska tända brännoffret, rökelseoffret. Och Saul blir lite nervös när teamet håller på och lämnar honom. Så han far och tänder det själv. Och en del tycker, men vad är det för farligt? Men är du överlåten till Gud så är det väldigt viktigt att göra vad Gud säger. Du kan inte hålla på och gå dina egna vägar om du lever med Jesus. Och sen fortsätter det då, och Gud var lite besvärad. Jag tyckte att det var inte så bra att han just är kung. Om inte han ens lyder mig i de banala religiösa riterna. De var inte så jättemånga för Saul att följa. För det var profeterna och leviterna som egentligen ska ha koll på hela det där projektet. Men sen har vi stunden då Israel med hjälp av Davids hjältedåd firar deras triumf över filisterna. Och vad sjunger de? Saul har fått ett antal, är det 1000. Men David 10 000. Och här ser vi, och här kan du testa ditt hjärta någon gång. Och överlåten du Jesus om jag blir riktigt besvärlig pastor idag. För det är någonting som inte händer med överlåtna människor till Gud. Människor som har dött bort ifrån sig själva, de blir aldrig avundsjuka. Men det står om Saul att han fylldes med avund. Och vad ägnar Saul sig åt nästan resten av sitt liv? Han var kallad att vara kung, leda Israel på Guds vägar. Vad hände med Saul? Han börjar förfölja David. Det är ungefär enda han gör resten av livet. Han letar efter, han somnade och grottor och David får dra sönder och klädesplagg på honom. Och de höll på så där. Resten av Sauls liv i princip. Så långt bort från Guds kallelse man egentligen kunde komma. Från att leda en nation på Guds vägar så började du förleda människor för att angripa det heliga. Alltså Gud hade utvalt David. En överlåten människa säger så här. Jag har verkligen, som Elias sa det, jag har verkligen ivrat för Herren. Jag har verkligen gjort det. Och då är det Guds rike som är det viktiga. Och vi kommer snart in på att det inte var så roligt för Elias att få Isabel och hela skaran efter sig. Han sprang där framför kärran en lång väg och fick mat av korpar och grejer. Inte var det så roligt för Elias att vara där, men trots att han råkade ut för svårigheter och kamper så han ville inte överleva Herren. För han sprang ju till Herren. Kom ihåg, det är skillnaden. Den människa som inte överlåter en Gud och det händer motgångar, då springer de bort från Gud. Man försöker hitta alternativa lösningar. Är det droger? Är det materialism? Är det sex? Vad som helst. Men en överlåten människa som drabbas av motgångar, det för den människan till Jesus. Till Gud. För man vet att det finns ingenting annat som kan hjälpa mig än Gud. Och jag tänker på det Jesus ordet då. Som Jesus säger att om någon vill följa mig ska han försaka sig själv till och med. Förneka sig själv. Vad betyder det att vara överlåten Jesus? Har du tänkt på det? Vad betyder det? Och jag har försökt fundera lite på det där. Och jag har försökt hitta en bild som kanske haltar. Men den närmaste bild jag hittar för att beskriva en överlåtelse till Jesus. Det är när en förälder eller blir förälder. Så en mamma eller en pappa får sitt första barn. Du som människa är ju densamme. Ni unga ser förvirrade ut, men det får ni vara några år till. Alltså du förblir ju densamme. Ditt DNA är detsamma. Din humor är på gott och ont densamma. Din hobbyn är densamma men viss mån begränsad. Men dina prioriteringar är och också där förhoppningsvis helt annorlunda. Jag minns när jag fick mitt första barn. Sättet man tänkte på förändrades från dag till natt. För det var en liten nattlig äventyr där när liv föddes. Och jag tänker också med den överlåtelsen till Gud på det sättet. Att du som människa är densamme. Med ditt sinne, hur du agerar, hur du lever. Det är helt omsvängt till det bättre. För nu lever inte längre du utan Kristus i mig. Och jag tror att har du mött Jesus på riktigt, det måste finnas ett före och ett efter. Vi kan inte hålla på som förr. Och vi har mött honom och överlåter oss till honom framför allt. Varje seriös kristen. Det bör hända någonting med dig, hör du. Det står att det handlar om en sinnets förnyelse. Dina tankar. Du går inte att förbanna din granne eller din, vem du nu tycker om att förbanna ibland. För det går inte. Om man är med Jesus, det går inte att förbanna. För anden inom oss behärskar inte språket. Vi kallar det ju välsignelse. Så när du möter Gud, du förblir densamme, men livets vinkel blir helt annorlunda. Det blir som när Jesus har sin mest radikala predikan i Johannes 6. Han talar ju om att man ska äta både kött och blod, och så står det där ganska så ironiskt att efter den långa utsagan vill inte många längre följa honom. Och så frågar han sig lärjungarna, han var ju ganska rakt på sak Jesus ibland, att ska också ni dra iväg? Och då svarar Petrus, vart skulle vi gå? Vi vet att ha det sanna livets ord. Och har du mött Jesus, du vill aldrig någonsin kompromissa ditt liv åt något annat håll än åt Jesus håll. Överlåtelse, och nu talar vi om lydnad. Samuel säger ju det här välbekanta stället också. Behagade Herren med brännoffer och slaktoffer lika mycket som att man lyssnar till Herrens röst. Se, lydnad är bättre än offer. Och lydhördhet är bättre än baggars fett. För upproriskhet är trolldomssynd, och trots är synd och avguderi. Hårda bud här. Men både fascinerande och skrämmande bibelställe tycker jag. Men nu är det så, nu håller ni med att det är någonting gudomligt att lyda Gud. Hallå? Lydnad är bättre än offer. Så när Bibeln säger till oss, om jag får vara raka med er idag. Hur rak får jag va? Pastorn säger att jag får vara lite rak i alla fall. Men om Bibeln säger att vi inte har sex för en äktenskap, då har inte vi det, för vi vill lyda Gud. Om Bibeln säger att vi inte ska berusa oss, då gör inte vi det, för vi vill lyda Gud. Om Bibeln säger att vi ska ge tionde till Guds förrådshus, så gör vi det, för vi vill lyda Gud. Vi vill lyda Guds ord, för att lydnad är bättre än offer. Och några av mina personligen märkligaste erfarenheter har kommit där jag upplevt Herren manar mig till något tokeri som jag skriver här. Om man upplever till exempel att man ska ringa till någon obekant, eller man ska, som någon gång hände, att man ska köra iväg och be för någon person, eller som hände mig här i veckan en onsdag, att jag fick en känsla att nu ska jag höra mig av till en person. Har man den känslan, den tanken, den förnimmelsen att man ska göra någonting, om man har, det kan lukta lite Gud där i bakgrunden, så tror jag att det är så jätteviktigt att vi gör det. För tänk om Gud håller på och skickar ut sina kommandon till dig och du bara ignorerar dem. Då lever du i olydnad. Tänk på Elia på berget Karmel. Bakgrunden är ju sån att han har frågat Israel ganska så rakt på sak att bestäm nu, vem vill ni följa? Vill ni följa Gud, så gör det. Vill ni följa Baal, så gör det, men bestämmer idag. Och så står det lite så lustigt som jag tycker under man talar till den österbostniska publiken. För det står att folket svarar inte honom med ett enda ord. Och ni har det stället. Han utmanar ensam 400 Baals profeter. Inför hela, han har ju samlat hela folket dit. Alla var där. Och så ökar han svårigheten, alltså en val håller på där och dansar på en hel dag och ingenting händer. Men så ökar han svårigheten med att hälla 12 krukor vatten på offret. Och det var så en meter läste någonstans, dike. Det bara bubblar på det här vattnet. Och jag som lite tycker om min öppna spis där hemma och gått åt 2 flak med ved den här hösten. Jag har lärt mig att det är inte lättare att få eld på veden om man häller vatten på. Men det var det Elia gjorde. Han hällde på 12 krukor som skulle symbolisera de här 12 stammarna. Och så var det värsta bubbelpoolen där och det flöt omkring och hade sig. Och så står det att efter den dyblöta på något sätt episoden, så åkallar Elia Herren. Och ni vet vad som händer. Herren svarar med eld. Herren svarar oftast med eld. Och folket fick inse att bara Herren är Gud. Egentligen ganska märklig episod. För det var ju Gud som hade gett Elia de här instruktionerna. Och oavsett hur dumma instruktioner ibland kan vara, men om Gud talar, så är det extremt viktigt att vi lyder. Jag menar, Gud har redan talat genom den här det mesta som du behöver i ditt liv. Om du vill ha en välsignelse i ditt liv och vill att Guds välsignelse ska följa efter dig, lyd den här. Hela DBS som Janne och han använder i Tanzania är uppbyggt på att muslimer läser ordet och lyder ordet. Och Janne brukar ju berätta det, att för dem är det inget svårt när de når de här muslimska vännerna med evangelium, för de är så vana att lyda sitt ord. Problemet jag ser många gånger, om jag får vara lite så jobbig med det idag, det är att vi lyder inte ordet. Vi tror att vi kan hitta på några nya ord. Det finns liberala ord som vi kan byta ut Guds ord till. Och det tror jag är det farligaste en församling kan göra. Vi ska aldrig ändra på det här. Hallå. Som vad Gud en gång har talat, det gäller ju fortfarande idag. Elden föll på oss, fick folket då inse att Herren är Gud. Men då är det värt att notera de här 400 falska profeterna. De fick först välja tjuren dessutom. De var riktigt, allting skulle på något sätt vara så svårt som möjligt för Elia. Det står att de höll på hela dagen. Och så står det så här, det ska du ta till dig. Att när det kom till kvällen så står det om folket, ingen tycktes bry sig om dem. Ingen tycktes bry sig om de här profeterna. Och det upplever vi i världen idag. Vi har många andligt hungriga människor som söker det som är äkta. Och de har kanske sökt sitt svar i New Age, som har sökt sitt svar i andra religioner eller i materialismen, eller till och med i ateismen av någon konstig anledning. Men de märker att det blir bara ett tomrum. Och de märker att till sist så bryr man sig inte längre om det. För det har inte getts någonting till dem. Det finns så många avgudar ute i den här världen att folket till sist slutar bry sig om dem. Och därför behöver det finnas gudsmänniskor som du, som visar vägen till den sanna Gud, till det som är äkta. Allt börjar med att du överlåter dig till Herren och säger till honom att du är villig att utföra hans gärningar, vad den må vara. Är du överlåten till det? Om Herren skulle kalla dig, sälj allt och följ mig. Ge bort din nya bil. Jag menar, jag vet inte vad annars jag ska hitta på som kan provocera dig. Men hur villiga är vi? Hur villig är jag? Om det leder till att Guds rike kan gå framåt. För det är någonstans med vad överlåtelsen och lydnaden gör för Guds rike i den här världen. Tänk nu på Jona. Vi rör oss mycket i gamla förbundet, man får gamla testamentet idag. Tänk på honom. Hans kallelse. Han fick alltså uppdraget. Tänk dig nu att du får det här uppdraget. Herren säger till dig idag. Imorgon bitti så drar du till Las Vegas och predikar till den staden att den går snart under. Herren ska sitta sina domar över staden och den går upp i det eld. Det är inte så att du säger yes, tack Jesus, och så bokar du roddbåten och far iväg. Jona fick en sån kallelse över sig. Han skulle fara och profetera över en av världens mest onda, ogudaktiga städer. Jag läste mig lite in på det där. Deras hobbyn bland annat tillhörde det tortyr. Hugga huvud av folk. Och dylika, inte så jättemysiga saker. Rituella mord. Sexuell omoral av värsta sort. Det var det de höll på med där. Och dit skulle Jona. Jona skulle dit för att förkunna domar över staden. Men vi vet vad som hände. Han ville inte fara iväg och Han var i fiskuniversitetet i 3 dagar. Och i den där boken av fisken så har han en omvändelsestund. Han säger Gud, vad omvänder han sig till? Det behöver vi tänka på. Han omvänder sig inte till Gud först och främst. Han omvänder sig till lydnad till Gud. Vi kan vara överlåtna Gud, vad vi tror i alla fall. Men så lever vi ett liv där vi inte lyder Gud överhuvudtaget. Men han omvände sig där i boken och sa, ja men jag går ändå. Och så drog han iväg till staden och predikade. Och så ser vi den märkliga sekvensen där de här 120 000 människorna omvände sig till Gud. Säcktyg och aska, till och med åsnor och kameler, alla hade. Men vet, då är väckelsen nära. Jag menar, när du ser grannens hund i säcktyg och aska omvända sig, då vet vi att tiden är inne för att det händer saker runt omkring dig. Och det var en rejäl omvändelse. För lyssna på det här, kanske du inte har läst när du har läst genom Jona. För kungen säger så här. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och det övergrepp han begår. Kungen säger att alla ska ropa till Gud. Ja, men nu talar vi om en stad som levde i det mörkaste mörker, som höll på att mörda folk och höll på att ha värsta orgerna hit och dit överallt hela tiden. Sen kommer en människa som har gått lydnadens väg och förmedlar ett ord från Herren, och det leder till att kungen, en ogudaktig person, hamnar i syndanöd och ger som befallning, hör ni staden, nu ska alla inte viska, nu ska alla ropa till Gud. Och det händer. Och jag tänker ibland om vår ovillighet i lydnad är bland det största av hinder för att se Guds rike blomma ut. Vi har kanske någonting som vi bör göra, men som vi undviker att göra. Vi kanske behöver ett besök i fiskboken. Han skriver värsta dikten där nere på botten. Men han ändå får en livsförvandling där. Kanske ändå vår olydnad gör att vi inte ser Guds rike komma i den mån som det skulle kunna komma. Jag vet inte, men jag funderar ibland på det. För det tredje och sista, låt oss tala lite om passionen. Vi har talat om överlåtelse och lydnad och det är jättebra och det behöver vi. Men jag tänker så här, att utan passion, utan Guds passion, som jag anser är den helige ande, så blir det tungt och det blir lagiskt. Ska jag sluta predikan och bara tala om överlåtelse och din oförmåga att vara lydig Herren, så ska du vara härifrån med ganska stor press på dina axlar. Men det här vi har den helige ande. Den helige ande som ska komma över dig och du ska få kraft att bli Guds vittne. Och Jesus sa ju till lärjungarna så här. De har haft en måltid efter uppståndelsen, så står det att han befallde dem. Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat. Den ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten. Men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Jag undrar hur det pirrade till i magarna för lärjungarna när de hörde om det här. Att om några dagar ska de bli döpta med den helige ande. Och han sa också, lämna inte staden. Han har gett dem missionsbefallningen, gå ut och predika evangelium för allt skapat. Gå och gör alla folk till lärjungar. Man säger också instruktionen, gå inte ut utan den helige ande. Gå inte iväg på dina upptåg utan att du har den helige andes kraft. Här tycker jag det är intressant att skilja på den helige ande och bli uppfylld av den helige ande. För vi läser tidigare att Jesus hade andats på dem, vilket är lite bevis för treenigheten. Det står ta emot den helige ande, står när Jesus andades på dem. Johannes 20:22. Det är alltså skillnad på att bli född genom anden och bli uppfylld av samma ande. Du behöver med andra ord, som vi alla, mycket mera av den heliga ande i våra liv. För annars börjar det gnissla och kännas väldigt sådär. Då blir den här motvinden och regnet eller din dåliga helg som gör att du inte vill komma till kyrkan idag. Du är ju här, men någon annan kanske känner så där hemma just nu. Eller du var här förra söndagen i en sånt läge. Jag vet inte. Men har vi den här lågan inom oss? Får jag vara riktigt ärlig med pingströrelsen 23? Nu är en liten del av den i alla fall. Vi behöver mer anduppfylla pingstvänner. Det känns som en svordom att säga det. Men jag är så på något sätt identifierar ett skrikande behov i pingströrelsen över hela vårt land. Mer uppfyllnad av den heliga ande. Vi behöver de här kanonerna som går fram. Det bara bubblar heliga ande inom dem. Det blir som Jeremia som en svag stund sa det, att han vill inte längre predika Guds ord. Men han var både i stocken och förföljd. Den gråtande profeten som han talar om honom ibland som. Men så står det, jag tänkte, jag vill glömma honom. Tänkte, en profet vill glömma Gud. Jag vill inte längre tala i hans namn. Men nu ska du förstå en sak. Det här är skillnaden på att vara fylld med den heliga ande. Du kan till och med försöka glömma honom och du tänker inte tjäna honom. Men när du har den heliga ande inom dig så händer följande som med Jeremia. Då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta. Instängd i mitt inre. Och det är så att jag ansträngde mig för att hålla den inne men lyckades inte. Och så nästa vers fortsätter han att profetera. Att gå omkring med den heliga ande, då är det en kraft som inte vi genererar och skapar, utan vi får den och vi lever med den. Några av mina mest märkliga övernaturliga saker jag varit med om har hänt utan att jag vet om att de hände. Och det är så Guds rike ska vara. Att anden gör någonting genom oss utan att vi ens vet vad som händer. Gå inte ut i tjänst utan elden från den heliga ande. Flamman som ska brinna inom dig och vara drivkraften i din tjänst. Vi har äldre vänner här i kyrkan, jag har hört dem säga det många gånger. Som oftast vittnar om att det viktigaste som hände dem som unga, det var det dagen de blev uppfyllda av den heliga ande. Varför behöver vi den heliga ande? Ja, men hur många av oss har inte upplevt ibland att det varit segt att be? Det är nyårsafton, det är 2 januari, man har en bibelläsningsplan, man är ivrig. Ibland är man ivrig ända till andra Mosebok 20 någon gång och så dör riven bort. Eller man har bestämt att nu ska börja be 15 minuter varje dag. Och så håller man på första dagen, andra dagen, tredje dagen. Och så blir det 12 minuter, 20 minuter och sen vart amen. Jag säger bara min personliga erfarenhet. Det är de alla stunderna som det är så extremt skönt att koppla upp med den heliga ande. Så det blir den här inre motorn som tar över. När Anders Emanuel Olin sega böneliv kapitulerar så finns en ande som kan ta över och fortsätta. För Anders ande är lite svag emellanåt. Men jag märker att i den heliga ande finns en evig källa som bara fortsätter. Det är klart det är segt ibland. Men jag kan garantera dig, utan den heliga ande är det 100 000 gånger segare. Och därför ska jag hoppas och uppmuntra oss allihop att låt oss få ännu mera en längtan att bli uppfyllda av den heliga ande. För det handlar inte om en yttre yttringar, hallå, utan hur vårt inre liv ser ut. Om du får den här skannen på dig, och någon på något sätt försöker se, hur är det med ditt inre liv? Hur mår anden här? Hur ser det ut? En del av oss tycker om att studsa på. En del andra av oss tycker om att vara stilla. Och det handlar inte om det. För det väsentliga är inte vad som finns och syns utåt. Det som finns här inne i oss. Det viktigaste är inte hur det ser ut, utan som finns i våra hjärtan. Paulus uppmanade sitt andliga barn Timoteus i slutet av hans liv. Därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp. Vadå? Igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Vi ska inte skämmas om det har slocknat ibland. än vad det gjorde för Timoteus. Hon hade en ganska bra källa att ta från. Alltså från Gud förstås, men den hade Paulus som sin andliga far. Ibland behöver vi låta den flamma upp igen. Och där ibland tänker jag, tänk om vi som är nu över 20 i alla fall ska bli lite mer ivriga att längta efter mer av den heliga ande. Vi tänker, nu har vi frälst i 2 år, ja men då har vi nog uppnått allt man kan få uppnå med Gud. Jag menar, Moses andliga tjänst började när han var 80. Så bara för att du inte längre sitter på rad 2 i kyrkan utan du är lite bekväm av det och drar dig längre bakåt, betyder det inte att Gud är slut med dig. Även om vårt yttre bryts ner, säger Paulus, så förnyas vår inre människa varje dag. Jag tänker ännu på det brevet som Paulus skrev till Timoteus. Det är hans avskedsbrev till hans son i Kristus. Jag tänker själv om jag skulle skriva ett sånt brev. Jag läste något sånt brev faktiskt, när folk skriver sina avskedsbrev. Då vill man ju betona det viktigaste. Och för Paulus var det viktigaste att Timoteus skulle få uppleva anden flamma igång inom honom igen. Har du tänkt ha också med lite om transparens och att leva äkta? Men jag tänker på ett sätt så hör det ihop med det här livet. För är du passionerad så är du mån om att inget ska komma mellan dig och Gud. Livet kan vara tufft, det vet vi allihopa. Vi ser hur Elia ojar sig inför Gud. Han säger att han är ensam kvar. Jag tycker det är lite ironiskt just den utsagan, för att varifrån kommer Elia? Från värsta väckelsemötet. Där Israels folk har insett att det är Herren som är Gud. Men så kommer en röst. Farligt med de här rösterna ibland. I det här fallet var det Isabel som dök upp. Och sa att jag ska inte äta någonting och det ska nog vara mycket till om Elia ska överleva den här dagen. Och Elia hamnar i värsta ångesten, i depressionen. Och jag tänker, hur många kallelser har inte gått om stöpet på grund av vad människor har sagt eller gjort? Hur många gånger låter vi inte människors ord ha större inverkan än Guds ord? Jag har fått med egna ögon se människor som jag såg hade en stark kallelse över sig. Tyna bort andligen på grund av människoord. För att människoord fick allt för stor inverkan. Kära vän, låt inte människors ord styra dig mera än vad Guds ord gör. Herrens ord till Elia var, och vi ska just fira nattvard. Vad gör du här, Elia? Hur har du hamnat här? Varför är du här? Du ska ut och predika, du ska ut och profetera. Du ska ut och tjäna mig. Vad gör du här? Vad ska Herren säga till dig? Om han svår på dig och ditt liv och den kallelse. Vi alla människor en kallelse. En del är kallade att vara predikanter och evangelister. Men du kanske har en annan kallelse över dig. Kanske du också har varit vilsen. Så att Herren frågar dig idag, vad gör du här? Nå, kanske inte just varför du är här, men just vart du har hamnat i livet. På samma sätt så var det inte slut med Elia. Men Elia fick ju kanske den mest dramatiska prebegravningen av allihopa. Men han får hem med guldkärra till himlen. För att Elias har råkat ut för människor, förföljelse och lidande betyder inte att hans liv var slut. Hans liv tog en vändning för han fick träna upp Elisa till sig själv efter honom. Men Elia, han behövde där i grottan med Herren. Han behövde revitaliseras av Gud. Och kanske ditt kristna liv idag ska behöva revitaliseras och få en ny passion idag. Det kanske är dags att vi får lite mera överlåtelse, lydnad och passion på nytt.